Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Podplay.
Hej och välkomna till den första podden. Vi har fortfarande lite semester, men nu har vi tröttnat på semester, så att
tala för dig själv.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är så glad att jag sitter här och tittar på vågorna i Venedig, höll jag på att säga. Men vi är kvar på Ljugarn och vi har en vecka kvar, och det är faktiskt skönt, för nu är det inte så bra väder, inte så mycket folk. Den här veckan känns det som att sommaren lugnar ner sig. Folk har varit hysteriska fram till den här veckan, tycker jag. Och nu är det så här som att...
Ja, men det har ju också varit en kanon jävla
sommar.
Ja,
jävlar vilken jävla sommar. Så hej. Nu måste ju ändå folk må bra.
Vi har upplevt 2 eller 3 regndagar på hela sommaren.
Ja.
När vi hade våran fest, när din Ossian hade student.
Ja.
Och sen så var det en regnskur idag, och så var det när vi åkte hem från Gotland.
Vi hade i och för sig en riktigt vidrig regndag i fredags. När spöregnade från 7 på morgonen till 1 på natten.
Kul.
Nej, det var faktiskt skönt. Jag låg som förstenad och åkte bara iväg för att käka pizza och köpa turkisk peppar. Kommer du ihåg turkisk peppar?
Självklart.
Jag älskar turkisk peppar. Man frätter ju sönder hela innan mätet i munnen. Man kan ändå inte sluta.
Jag är ju en sån här person som inte äter lakrits. Men jag vet att alla mina kompisar satt och dreglade. Hade liksom svart fradga i mungiporna på grund av denna turkiska peppar.
Men det är liksom gommen som frätter sönder. Förstår du?
Ja, nej, men alltså, det verkar ju varit något helt bizarrt. Och det blev du sugen på.
Jag fick som en liten craving, helt enkelt. Att jag var tvungen att... köpa turkisk peppar eller dö. Vakna till liv. Nej, men det har varit en kanoners sommar. Det måste vi ge den.
Ja, men du har varit på kändisbröllop, det kan man säga.
Ja, det får man väl säga. Eller, det var kändisar där i alla fall. Men det kanske gör det till kändisbröllop. Vad innebär det då? Måste de som gifte sig vara kändisar, eller måste de som var där, eller måste det vara både och? Du som har lite koll.
Men det var ju semi-kändisbröllop. Claes där, Ålund, som är då grundaren av Teddy Bears och väldigt framgångsrik musikproducent, bland annat till Robin etc. Han gifte sig då med en för per se okänd kvinna.
Precis.
Men han har ju massa kända kompisar, så jag tror att det definieras som ett kändisbröllop.
Ja, då har jag då varit på ett kändisbröllop.
Och du är ju känd.
Okej. Jag var ju mest känd där. Och nej, men det var... Det är alltid lite svårt det där att ta sig från ett ställe där man har rotat sig lite i flera veckor, även om det inte är ens liksom vanlig hemvistelse, så blir det ändå en liten tröskel. Men sen när man väl kommer över den tröskeln, så slås man ju av att ingenting liksom tar ju mer än 3 timmar vart man än ska nästan nu. Mellan 3 och 6 timmar om man inte ska åka liksom, på långresa till Thailand. Så att, det är lite konstigt vilket gör att när man var liten så var det så här, vi ska åka till Italien, vi ska åka flyget till Italien. Det var liksom en sån otroligt stor grej. Eller lite grann Kanarie eller hit och dit. Att så här, det var så mycket förberedelse inför det här. Nu är det lite... Att, ja, men lite så här, vi bokade hotell typ när vi satt på... ja, men på bussen på väg till stan. Att så här, ingenting är längre någon big riktigt. Vilket gör att det också blir lite så här... Jaha, ska allting kännas ungefär likadant? Lite som ett så här habilt ligg.
Ja, men jag kommer ju ihåg liksom de här bilningarna ner till Spanien och Italien och Frankrike. Det var ju liksom 4 dagars liksom resor.
Ja.
Det var ju lång planering och det, man kunde ju max köra 70 under hela Nissastigen. Så det var ju liksom en ångestgrej i sig. Alltså bara Nissastigen tog väl 6 timmar innan man ens var nere vid liksom färjan. Och idag åker ju liksom Stockholm, Helsingborg på 5,5 timmar. Mm. Vilket är vansinnigt på ett sätt. Men... ja, och det är ju lite där. Jag tänkte verkligen på det att det är många så här tidsestimat som har förändrats. Så att så här, det påverkar ju också vår upplevelse av saker och ting.
Ja, men det måste ju göra det. Alltså, det kan ju inte vara samma förväntan. Det vill säga, så, ja, men du vet, han låg med skridskorna, Foppa låg med skridskorna under huvudkudden inför julen. Och, alltså, det är mycket sådana... liksom, minnesglimtar som inte finns för våra barn. De säger okej, tack, jag vill ha en cykel, tack, eller jag vill ha det. Nu pratar jag såklart om
tryck bort liksom.
Ja, nu pratar jag för sig om så här, att vi är privilegierade, så det kan jag inte säga så här, att det gäller alla, det vore ju liksom förmätet, men det är ju inte samma längtan efter saker och ting.
Oavsett socioekonomiskt perspektiv så är ju saker och ting per se 2 klick bort.
Ja, ja, ja.
2 timmar bort. Mm. Vad fan det nu än är. Mm. Vilket blir så. Jag kommer ihåg första gången jag åkte till Gotland. Då, jag tror jag var 14, nej nu ljuger jag. Jag var 16 år var jag.
Mm.
Och då åkte jag och mina kompisar bil först då till Nynäshamn. Det tog närmare 1 timme och 20 minuter. Så det var bara någon sån kringlig krok. 40-70 vägar eller 30-70 vägar var det på den tiden. Och sen så tog ju själva färjan drygt 6 timmar. Så att det var ju alltså, och sen skulle man då antingen upp till Fårö eller liksom ner till Södra, och så var det ju glada 2 timmar till.
Det var en dygnsresa liksom.
Ja, flyga Stockholm-Nairobi för att bara ta sig till Gotland, vilket ligger då, ja, vad ska jag säga, strax utanför Västervik, för att vara liksom korrekt med Visbys liksom lokalisering i Sverige. Det är ju så här saker jag tänker också på. Ibland blir man liksom också tidlös på ett sätt, för jag tror fortfarande att det tar liksom 10 minuter att tanka bilen.
Mm, mm. Men du står kvar.
Det tar ju inte 10 minuter att tanka
nej,
bilen.
Nej, nej.
Det tar ju 2 minuter att tanka bilen.
Mm, mm.
Jag blir så chockad nu när jag så här tankar. Jag bara, så här, fan vad fort det går.
Mm.
För man tänker så här, nu ska vi tanka, det kommer ta 10 minuter. Nej, det skulle ju inte alls göra. Men jag tror fortfarande att en liten mjöl kostar 7 kronor. Liksom.
Jo, men...
för att det gjorde ju det. Mm, vad kostar liksom djungelvrål eller förlåt, turkisk peppar i din värld?
Ja, men 10 spänn.
Ja.
Jo, men det var rätt roligt. Det. När vi skulle då innan bröllopet, gud vad roligt att du säger det, då tänkte jag att jag skulle unna mig ett par nya solglasögon. Ja. Ja, så gick vi in på NK och så var det så här 40% och Mattias stod så här, vad håller du på med? Varför kommer du inte? Och så här, testa snabbt. Så här, var de här snygga? Var de här snygga? Jag frågade så här, japanska turister bara, is this good? Och så började jag kolla på priset. Jag var så här, för jag tänkte 40%, ja men då kanske det blir så här, ja men max 1500. Du vet, jag tänkte att det kostade typ som när jag var i Paris när jag var 27. Då kostade ett par Gucci typ 2 glada laxar lite drygt. Och jag kände det. Jag var mentalt kvar där. Så jag kollade på några Tom Ford och sa, fan, de här var ju riktigt snygga. Ja, de här tar jag. Så vad kostar de? Ja, 5 och 3. Men för liksom inte värsting Tom Ford, men liksom ett par vanliga Tom Ford. Jag var så här, va? Då är jag fortfarande kvar på mina 2 och 2. Så det spelar ingen roll att det var liksom 40%. Så då blev det ju inte dem. Men jag tänker att liksom mycket saker i min typ själ och tanke är ungefär kanske där allting ens liv förändrades.
Ja, men jag var ju i Danmark över dagen. Först på ett möte och sen så var vi och käkade lunch. Och så bara, jag hinner springa in och shoppa lite också. Och då var det liksom ändå så här, ja men 30% på Illum. Och så hittade jag jätteschyssta sådana här mom jeans. Jag bara, fan de här blir ju grymma ju. Ja men rätt bra pris också liksom. För jag lever då i min värld att danska kronan står i 1,20. Mm. Vilket den gjorde när jag var liten. Sen så bara kollade jag på kontot. Jag bara så här, fan vad är det som har stuckit iväg här? Jag har väl inte köpt någonting för 1,8. Jo då var det ju, för danska kronan står ju typ i 1,05.
Nej, så du tänkte att det skulle kosta en lusing typ?
Ja, men, 1200, ja, men typ en 1200 spänn liksom. Men det, så var det ju inte. Men, så, det är konstigt hur det biter sig fast. Att man är så här cementerad i saker, hur saker och ting var förr. För jag tänker också på perspektivet att så här, tänk om så här, folk hade fått tänka en gång till. Typ som Brexit.
Ja, jag fattar.
Hade man sett saker och ting annorlunda liksom, nu idag? Hade de valt Brexit utifrån det de vet idag? Liksom? Mm.
Det blir ju körigt liksom. Det blir ju rörigt. Men jag tänker också att det finns vissa perioder i ens liv som man tänker att det var bra, där vill jag stanna. Förstår du? Kan det, ja. För allting tänker man ju inte så. Men det är också för att mycket har liksom hållits ungefär i samma prisklass. Ta till exempel charterresor. Det är typ billigare idag än när vi var små.
Gud, charter var ju någonting som rika personer
höll. Ja, ja. Så att jag tror att vissa saker har ju, och liksom det är klart i paritet till åren så har ju mjölk heller inte blivit, eller godis så otroligt mycket dyrare liksom. Och sen när jag köper ett paket så party-sig, man bara, vad sa du? 79 kronor. Det tror man ska kosta 37,50 på ICA typ.
Så att det... Nej, men kommer du ihåg man köpte 10 pack för liksom 14 spänn?
Man kunde också köpa lösa cig på 1800-talet.
Nej. Ja, över disk.
Hur lyxigt var det? 3 cigluringar, typ så här 50 öre. Nej, jag vet inte. Det är så här...
Två bugg och så 3 cig.
Minnet spelar än ett spratt. Samtidigt när man väl är där på det här bröllopet så är det ju liksom så roligt. Och man känner sig som 22 och tänker så här, gud, låt oss alltid få känna så här. Så det, jag vet inte, det är lite, det fuckar lite med ens mind tycker jag där. Det är så lätt att komma dit så tänker man att det är inte lika återvärt. Men jag menar, det är ju fortfarande lika härligt att åka någonstans, att åka utomlands eller ha semester eller... Nu gå ut och festa med tjejerna. Det är inte det. Det är bara att ibland tänker man kanske för nästa generation som inte har det. Vi har ju ändå inkorporerat i våra själar att man ska liksom längta efter grejer och vara tacksam för grejer. Men jag undrar liksom om våra kids verkligen har det. Kommer de tycka att någon skillnad åker till Miami eller liksom Säffle? Jag vet inte.
Nej, och jag märker också att mina barn, för de är ju liksom längtan. Det är ju nästan en bestraffning.
Ja, det
är ju en bestraffning. Mm. Och det är likadant när vi kollar på film exempelvis. Vill de att jag ska berätta vad som hände på slutet? För de orkar liksom inte riktigt med... De står liksom inte riktigt ut med att inte veta vad som sker. Mm. För hade det varit liksom ett självvalt program, då hade de spolat fram till slutet på YouTube och sen kanske kollat om. Liksom. Men har de inte liksom gett bort slutet? Om du kollar också på hur allting är redigerat idag, så ger de ju också bort... någon typ av point of no return direkt i början för att faktiskt hålla intresset för den nya generationen att stanna kvar till det. För annars så vet de att den nya generationen kommer stänga av. Men jag blev ändå lite så här, för någon gång kan jag ändå känna så här att det kanske hade varit bra med en sån grej i liksom vårt sätt att ta in film. För att jag kollade om på LA Confidential, som ändå är en film som har väldigt högt betyg på IMDb. Och jag blir allt mer provocerad av de här betygen på IMDb, för man fattar vilka det är som ger betyg. Nästan inga filmer före liksom, vad ska jag säga, 1989 har speciellt höga ratings, även fast det är jättebra filmer, för det är killar plus 30 som sitter och ger de här betygen.
Men höll
och då
har inte de koll på.
Nej, den är katastrof. Nej. Alltså den är så dålig så att du kan inte titta på den. Alltså det är det värsta jag sett. Och det kommer jag ändå ihåg var på bio och så. Ja. Att det var en storslagen film.
Den fick väl Oscar så grejer.
Ja, Kim Basinger fick ju Oscar för bästa biroll. Hon har typ 4 repliker i hela filmen. Alltså det är ett skämt att hon fick Oscar för det. Så alltså, allting har ju inte liksom åldrats med värdighet, kan man inte säga.
Nej, gud, nej. Men jag kan själv tycka att det är svårt att se en film idag. Jag tycker att det är skönare att kolla så här, någonting på Netflix, någon serie. Man kan gå in och ut lite, det gör ingenting om man missar. Alltså, det är väldigt sällan som jag kollar på en film på liksom på paddan eller på TV.
Ja, men jag var ju faktiskt på bio nu i veckan.
Var
första gången på länge. Ja, och såg den här En runda till med Mads Mikkelsen, som Thomas Vinterberg som har gjort Festen också har gjort, och de har vunnit massa priser i Cannes och på alla möjliga filmfestivaler. Och jag måste säga att det är en 5+ film liksom, utan tvekan.
Okay.
Sen har ju liksom den diskuterats. Jag kan bara dra liksom premissen, det är ju att det är 4 lärare som alla är lite trötta på sitt jobb. Och får tag i en norsk filosofs teori om att människan är född med 0,5 promille för lite.
Mm, mm, mm.
Så får man bara upp den där 0,5 promillen så kommer livet bli mycket bättre. Mm. Så de börjar göra det här experimentet liksom, med 0,5 promillen för att se hur förhöjd livskvalitet man får. Och så ska de vara ganska strikta med det där. Men självklart så kan, ja, går de ju lite längre och det går åt helvete för vissa och sådär. Men det som var schysst mer än, tycker jag, var som inte hade skett med samma sak i Sverige. Nu ska jag inte spoila något här. Men att slutet gav liksom öppningar för att det kunde gå lite olika. Mm. Med, baserat på alkohol. Att det inte behöver vara liksom, och så dog de allihopa. Och, ja, men du fattar vad jag menar. I Sverige hade de ju varit tvungna att ha ett moraliskt slut. Men det behövde man inte riktigt ha i Danmark. Och det tyckte jag var en jävligt fin så här, frihetskänsla. Och mycket mer relevant runt alkohol. För att det är ett svårt ämne liksom. Men det finns några sekvenser i den där filmen, bland annat en festsekvens som är så jävla ljuvlig innan allting börjar spåra liksom.
Mm.
Och i det där tillståndet tror jag att du var på det där bröllopet som du var i helgen, för det såg i alla fall ut så på Instagram.
Ja.
Kan du inte berätta lite om vad som hände?
Jo, men jag kan med, det var ju då Claes och Marta och jag,
Vilka var där?
Det var Jonas Åkerlund och hans fru. Sen var
Bea.
Ja, Bea. Väldigt spektakulärt klädd.
Såklart.
Ja. Och sen var det ju familjen Renk, Elin och Stackarbo,
Johan.
Och de är jävligt härliga människor. Han går omkring i sina Gucci-shorts. Men jag brukar bli lite irriterad på folk som säger, nu kommer jag och ska ha liksom Gucci och hela vägen. Men han roar ju hem det. Det blir ju bara liksom roligt, om man säger så. Sen var ju Robin där. Hon sjöng ju under vixen. Lilla minimänniskan. Fantastiskt.
Har du någon pojkvän nu?
Inte vad jag såg, älskling. Inte vad jag såg. Nej, det var väldigt... Nej, jag såg inte en... Ja, det var ingen som liksom som hon var med hela tiden i alla fall. Jag vet inte. De kanske... Nej, det kändes inte som att hon hade någon pojkvän med sig. Men jag har ingen aning.
Och Eagle Eye Cherry var där.
Just ja, han var ju också där. Ja. Han var där och...
Roligt att jag har mer koll
ja.
Dig på vilket...
Det var en gemensam kompis till mig.
Men... Och sen var ju våra kompisar där också, Ghost. Vilket vi kom på väldigt roligt just nu, typ. Att vi känner dem.
Det är ändå underbart med Mattias, för han har ju verkligen ingen koll. Så han står och snackar med någon kille och säger, ja, en tjej. Ja, nej, jag har precis spelat in en skiva med Claes Åhlund. Så här, och, ja, Claes Åhlund som gifte sig då, ja, men Teddybears, precis som du sa. Och, så där. Och jag säger, jaha, Mattias, ja, vad roligt. Vad spelar du för musik? Ja, jag spelar ett band som heter Ghost. Så här, jaha. Och så gick in och kollade, det var 679 000 följare och liksom arenor utsålda över hela världen. Mattias säger, jaha.
Ja, de är hur stora som
helst. Men han är ingen konstigt, han stod det tyckte det var mysigt. Men
vi, han kände ju dig och det, du kom ju ihåg, du visste att du hade träffat honom, men du visste inte för hon var.
Och jag bara kände att du hade varit med, du vet, man får så här en förnimmelse. Jag var så här, gud, jag känner honom så väl, jag säger, det måste ha varit med Smulan, det måste ha varit hit och dit. Och sen kom ju du på nu att när du och jag var i Barcelona på festival...
Exakt.
När du gick och lade 11
matcher. Du är helt legendarisk i den här festivalen. Vi återkommer till den hela tiden. Jag tyckte inte det var så märkvärdigt när jag var där. Men någonting var ju...
Ja, men jag kämpade ändå på natt efter natt.
Ja, du var så duktig.
Klockan 5 ramlade in. Ja, jag blev en sån musikmänniska. Jag var mer en festivalmänniska. Jag trodde det passade mig bättre på ålderns höst. Och då på vägen hem så träffade vi något riktigt bakisreggat band där.
Och de hade ju också kvar sitt smink i ansiktet, några utav dem. var ju riktigt rajsig.
Han hyr ju alltså in medlemmar. Han är liksom, jag menar, galjonsfiguren.
Ja,
och sen hyr han in från gång till gång. Så det var ju bara han också. För jag, här, jag kollade honom lite efteråt. Han bara, jag fick ta emot ett pris för hit och dit. Men det var alltid bara han. Jag bara, var schysst mot bandmedlemmarna. Men sen fick jag då förklaringen. Ja, och sen var det han, ja, men Patrik Arve, det var ju mycket musiker liksom, och från Swedish House Mafia, och så Adam Paulsen och hans fru, och ja, men
Celis Barre, som hon är också skådis.
Precis, nej men det var ju en hel del kändisar, men en grej som Mattias tyckte var lite pinsam, men som jag till slut tyckte var lite rolig, det var att Jens Lapidus, eller Lapidus, eller Lapidus, Lapidus ja. Kanske, ja. Han och hans fru var ju där och vi har väl träffats på någon tillställning, men alltså jag känner ju inte dem, men han har likat någonting på Instagram och då tyckte jag så här, gud, han vet vem jag är, och då blev jag så starstruck och så här,
och då blir du besatt.
Ja, men jag fick ju få kontakt med honom på något sätt, men det var så jävla dåligt. Och så var de där och ja, men vissa par verkar ha någon så här överenskommelse, så här, gud, vi går så sällan på fest, så då måste vi bara ägna oss åt varandra. Eller jag vet inte, jag får bara vibben av att vissa par är så. Jag vet inte vad det beror på. Är du med mig lite?
Ja, men jag fattar.
Ja, man bara säger, men okej, ni är på en stor fest, ni pratar typ inte med några andra, ni dansar bara med er själva, och ni liksom, jag bara tyckte att det var lite märkligt. Så jag försökte ju då tränga mig in där och berömde henne.
Men kommer inte du ihåg att vi var på Ellery Beach House, när han var där med sin fru Hedda, som jag också känner. Nej, men jag ser att hon är där, så jag är på väg att springa fram och säga hej, för jag känner henne rätt bra liksom. Och så ser jag att så här, det är inte läge, som man liksom bromsar mitt i fallet, håller jag på att säga. Och ja, de är väldigt reserverade så här, när de hänger på typ en hand. Men jag känner ju han med, och när han är ute solokvist, då är han så jävla gladlynt och snackig. Och när hon är ute solokvist, då är hon också det. Men tillsammans så är de väldigt så här pariga, förstår du?
Nej, men jag jobbade ju så hårt, typ i timme efter timme så här. Försökte med blickar, berömma hennes klänning, sätta mig bredvid dem så här. Inte en blick. Han bemödade mig inte med en blick. Jag försökte gå in i honom, dansa med dem. Så här. Jag var liksom, jag var vattenvärd. Och alla andra också, så det var inte det. Men till slut blev det så här farsartat. Mattias bara, sluta nu. De vill inte vara med dig.
Bara, var det okay. Du som också berättade för mig att så här, det värsta bröllopet du hade varit på är när du blev ståkad av en kvinna. Blev du hon nu?
Nej, men jag tyckte
eller var bara, det dig själv du pratade
om? Nej, jag
om?
Behövde bara en blick. Så här, ja, du har skrivit på min Instagram en gång. Vi är båda författare typ. Men nej, det hade jag inget för. Så då fick jag, ja, då fick jag gå till Felix och Klara. Då kände jag mig lite sedd igen. Mm.
Herngren.
Herngren. Nej, men det var faktiskt... det är så här... bröllop där det är mycket musik. Det går liksom
ja,
inte
det går inte
med
fel.
Liveband och så är liksom ja men så är det under bröllopet, då sjunger ju då Robin låten som ja, liksom lite till piano och så här, sjunger som bara hon kan göra. Det blir ju ändå lite liksom mer magi än kanske om ja. Pia Adelfalk ja, det... från kyrkokören sjunger jag så skimrande valdre havet. Sen är det också jättefint, men jag menar, det är klart att man blir lite starstruck liksom, det tänker jag inte sticka under stol med. Men sen det roligaste var ju ändå att vi satt ett litet gäng och ja, det regnade lite, så satt vi under ett parasoll och så pratade vi lite och sådär, och så satt Claes med oss, lite brudgummen, och han bara pustade ut lite. Och så kom du den Swedish House Mafia. Är det Swedish House Mafia som sjunger den här? Don't you worry, don't you... och jag var så här, gud, det här är verkligen min favoritlåt typ så här. Claes bara, men gå upp och dansa, det är ju live. Jag var så här,
det är din favoritlåt och du vet inte ens vilket band som gör den.
Jag blev så stressad när jag taggade Swedish House Mafia. Så bara, nej men gud, tänk om det inte är dem. Nej men tänk om det inte är dem. Ingen koll. Jag älskar den låten, du vet hur det är med vissa låtar. Man kan höra den 45 000 gånger, man bara, men ska jag aldrig tröttna? Nej, det ska jag inte. Och då blev det... Ja, men då blev jag så euforisk att jag bara hoppade och skuttade som en galen babian. Och så gick han ut och så här, sjöng lite i publiken. Och då var det så här, med 60 glada personer stod där. Så det blev så här, men ganska exklusiv kan man säga. Och mycket så här, fina tal och mycket musik. Och, ja.
Gud vad härligt det låter. Ja, men
det var så
är
härligt.
Det någonting med så här, vad ska jag kalla för? Kulturbröllop eller musikerbröllop. Mm, jag var ju för 2 år sedan på Malin Gramer och Kalle Falks.
Mm.
Och det blir ju något annat. Man kan ju inte säga något annat om det.
Nej.
Det är en person som kommer från musiken som då tar med sig musiken till festen, så att säga.
Ja, men det finns ju ingenting som förhöjer en känsla så mycket som musik. Och är det då liksom typ en av världens bästa sångerskor eller sångare, så är det klart att det blir 1000 gånger mer magiskt. Det går ju liksom inte att sticka under stol med. Men man vill ju också vara kvar där.
Var jävligt lycklig i en bygdegård ändå.
Ja,
liksom,
absolut.
Det säger.
Jag bara...
Men det är liksom, det är lite next level. Det blir kul.
Ja, så att nu har ju Mattias, nu fick jag en frikort upp ett par år till. För det, nu känner jag så här, vi kanske skiter i bröllop ett tag till. Det kanske, men vad ska jag säga, kalla in typ, vem ska jag kalla in? Jag får kalla in Andreas Lundstedt. Jag får köra lite mer så här, disco. Det kanske blir bra.
Exakt, det blir disco.
Ja, nej men det var underbart. Och det som är härligt också är ju att så här, se sin man i kostym, brun, få klä upp sig lite, dansa lite, vara lite liksom, bo på hotell. Det är ju väldigt enkelt. Det är ju liksom, det finns ju vissa former som funkar nästan på alla par. Det är så här, dricka bubbel, vara lite brun och ha lite fina kläder, gå på bröllop och bo på hotell. Det är så här, ja, det behövs, alltså, det behövs ju inte så mycket. Lite kärlek och lite... Jag fick ju män som har lite precis samma dag. Men, och det är också så som jag tycker är roligt apropå tidens tand. Att vi låg och kollade på diskusfinalen i OS. Ja, vi höll på fram och tillbaka. Skulle vi köpa en liten flaska bubbel från den här hotellbaren? Jag bara, men gud, vad är det här? Jag bara, gud vad du kissar. Du kissar, ja, jag kissar mycket. Är det något med prostatan? Han var orolig att jag skulle halka i duschen. Jag bara, nej, men vad fan? Det, liksom, det var lite next level. Det var lite annan så här, känsla på det också. Ja, men det var här.
Vadå, jag fattar inte.
Nej, men grejen var att vi garvade så mycket åt det. För ja, men annars när man kom in så man bara så här, öppna en flaska, kom igen, nu dricker vi. Nu var det så här,
ja,
vi höll på säkert 10 minuter. Skulle vi ta något innan? Skulle
det
bli onyttigt? Och vad kostade den där lilla champagneflaskan? Du kanske kunde köpa något på systemet på vägen dit. Och sen så kissade han flera gånger. Och då säger jag så här, men vad du, kissar du ofta något på statan? Och jag höll på att duscha och han bara, akta så du inte halkar nu, det var väldigt mycket blött på golvet där. Jag var såhär, men gud på den här faret, klipp till. Ja, hoppa och skutta runt där på dansgolv och var 20 år. Och det är väl också det som är musiken, att det är nästan, det är det som kan ta en till någon såhär tidlös känsla som är både förr och nu på något sätt, tycker jag. När man har så här riktigt stora jävla hits. Det finns ju ingenting som musik och dofter som bara tar en tillbaka till vad fan som helst på en tiondel sekund liksom.
Ja, men så är det ju. Ja. Jag var ju själv på fest.
Ja, det gick ju jättebra.
Lördagen. Ja. Det höll på att bli en episk fest. Och då liksom tänker jag ändå på att, ja men tänk om man inte hade kunnat ringa det där samtalet. Tänk om jag var tvungen att trycka det på knapptelefon. Hade det varit värt det då? Nej, du hade förmodligen aldrig ringt det där samtalet. Det som sker är att vi är bjudna till våra kompisar. Lasse, Pontus och Freddan. Det är 3 män som lever tillsammans. I flamboyant litet hus ute på Yxlan. Och vara Pontus fyller 45 år. Och bjuder in till en liten tillställning.
Blir det någonsin svartsjuka eller har de liksom kommit över det?
Nej, jag tycker det här är så spännande ur så många liksom aspekter. Att det liksom, vad är det som gör att de kan leva ihop? Och för att alla så här harem, det går ju alltid åt helvete. Mm. Och tänk dig själv om Mattias skulle komma hem om 5 år och säga så här, nu har jag träffat Britta och jag vill att vi ska leva ihop alla tre.
Ja, men det har ju alltid funkat innan, in the name of religion har ju alltid funkat innan, att männen har kommit på att de är så här Guds ställföreträdare, så de måste så här, de måste liksom befrukta så många kvinnor så att de måste ha minst 7 fruar.
Ja, men det funkar ju egentligen inte alls. Det kan man ju läsa massa böcker om.
Nej, men det är klart ingenting. Det är väldigt få människor där det funkar.
De här männen har ju då levt tillsammans nu. Ja, men Pontus och Lasse har väl levt ihop i 25 år och Freddan har levt i samma gäng i 11 år då.
Ja.
Så att det funkar ju uppenbarligen. Och det är bara det är ju magiskt. Men hur som helst får vi en inbjudan till den här kalaset där det står så här, välkommen på fest med belgiskt tema.
Och vi tyckte att det var lite lustigt att det var just Belle. Du satt ju här och googlade när du var hos oss, här på Gottis, du och Joel. Att vi säger, jaha, ja, det var lite tokigt, men ja. Ja, men det var väl lite smart också, typ. Man fick hitta en ursäkt till ett dåligt tema. Det var lite tokigt, ja, man tänker också till.
Belgien, ja, men det var så här, ja, men jag var på en födelsedagsfest för 2 år sedan där det var tema Frankrike. Och det var ju, så att det var ju inte långt borta, plus att Lasse Pontus och Freddan har ju årligen rätt feta maskerader. Så att så här, för mig blev det logiskt att det var så här, ja, men det är klart att de ska ha en maskerad. Mm. Och tema Belgien, det är ingen skillnad mot tema Frankrike. När vi var Frankrike kom ju vi som Daft Punk. Det var ju kul.
Mm,
liksom. Förutom att det var ett annat par som också var utklädd till Daft Punk. Mm. Men bortsett från det så var det så här, ja, vad ska man vara? Jag kan ingenting om Belgien. Det är så här, mannequin piss. Det är liksom...
Våfflor än det jag tänker på.
Ja, eller ska jag komma som så här EU-parlamentariker? Men det är inget som jag ens fattar att jag är utklädd.
Choklad.
Jag kommer liksom en liten attaché-portfölj. Jag kan vara belgisk choklad. Det är väl rätt roligt, tänker jag. Vi kommer i alla fall på att Joel ska vara Jean-Claude Van Damme. Mm. Med höga liksom Levi's 501 linne. Och så lindade så här, liksom martial art-händer. Liksom. Mm.
Mycket, mycket roligt.
Ja, sådana små tajta Reebok-skor, vet du, och små snabba glasögon. Det kan bli kul.
Mm, mycket kul.
Men jag köper i alla fall en så här jumpsuit från Zalando och liksom målar den då. Går till Pandur och köper liksom färg, så jag liksom kroppsmålar den så att den ska få sig melering, så den ska se ut som en choklad. Joel frågade direkt om jag skulle vara Milka, alltså kossan på chokladförpackningen.
Det är väldigt roligt.
Det var roligt, det var roligt. Och sen så har jag också då köpt kroppsfärg som jag ska sminka kroppen med. Så jag fortsätter vara melerad ut på armarna och sådär. Och sen så ska jag då ha ett diadem fullt med snäckor. Och vi har hållit på med sista preppet med själva outfitsen. Och Joel bara, han litar inte på mig längre utav oklar anledning, skulle jag säga. Så han säger så här, kan du bara få se inbjudan en gång till? Jag bara, absolut. Men är du säker på att det här är en maskerad? Det står ju faktiskt bara belgiskt tema. Jag bara, ja, det är klart att det är en maskerad. De har ju alltid maskerader. Så det här blir liksom ett litet halvdålig stämning mellan oss här. Ja. För att jag är så bergsäker som jag alltid är på saker och ting. Och han är så här. Ska du inte bara, du vet, ringa Lasse och dubbelchecka det här? Nej, jag kommer inte ringa. Säger jag. Det är ju skittaskigt. Det är ju samma dag. De håller väl på för fullt nu liksom. Ja, skickar jag ett sms i alla fall och får jag inget svar. Och här börjar ändå liksom gnaga en liten oroskänsla. Man får säga, fan, det kanske inte är det. Har jag tolkat fel? Är jag lite snabb på det här? Och så, där. Ja, och så till sist så ringer jag och då får jag tag i honom. Och man bara, nej, men vi kallas ju för bögarna i svängen. Och det blir liksom belgarna i svängen någon gång på T9. Ni vet, liksom det autokorrektprogrammet på telefonen. Det är därför det är belgiskt tema.
Bara, men vad...
Du vet, då står jag men liksom vad då? I min... Nej, de kallar sig själva för belgarna. Det är ett internt smeknamn.
Men
alltså att det var tur att du ringde, för det var några andra som också var på väg hit utklädda.
Nej, men vadå, skickar man inte ut? Nej, men gud vad vanskligt. Men du kunde komma dit som en jävla ko med typ snäckor.
Jag står i hallen i min outfit. Vi ska åka direkt till festen.
Nej, men jag orkar inte. Fast å andra sidan känner jag så här... Alla de garven, alla de så här missförstånden. Ja. Så här, det finns ju inte längre. Det kommer inte finnas.
Nej, och det är det jag kan känna lite efterhand. För då, när vi kom ut dit så sa Pontus så här. Jag var så arg på Lasse att han sa som det var. För att det hade varit liksom the sensation of the evening ifall du hade kommit dit. Och jag kan också så här, lite efterhand känna så här. Varför bjussade jag inte bara? Varför låtsades jag som att det samtalet hade existerat? Varför bara åkte jag inte liksom?
Man kan liksom korrigera alla misstag nu för tiden.
Och du ringer inte fel. Du bara ändrar en siffra med autokorrekt i displayen. Mm. Liksom. Du behöver inte trycka om alla siffror på en knappsatstelefon. Du går du behöver inte gå den där extra milen. Så att därför gör du det inte heller.
Mm. Jag gjorde i och för sig exakt samma sak för 2 veckor sedan. Och Mattias blev supersur på mig. Att han säger, hur kan du vara så tvärsäker? Jag var som, det står ju så här, välkomna hem till oss och sen och ta oss vidare till bla bla. Och då var han bara, men deras hus är inte ens färdigbyggt. Vad trodde du att vi skulle sitta på en sten eller? Nej, men att man bara säger, det första man tänker är att det är det man tänker. Och sen kollar man inte. Så hade vi så här, gått en timme för lång tid. De bara, vår middag börjar snart. Så när kommer ni? Bara, vi är här nu. Så bara, nej, men vi är vårt gamla sommarhus. Fattade du inte det? Jag var så här, nej, men det var väl inte så konstigt att man inte fattade. Och så vill man, eller jag vet inte. Ibland känner jag så här, det kanske var jättekonstigt. Men jag vill alltid försvara mig själv in i det sista. Men det blev ändå roligt på något sätt.
Ja, men,
en alltså, rolig historia.
En rolig historia, för ett år sedan var vi nämligen på en maskerad som jag inte visste var en maskerad. Så vi var de enda som inte kom utklädda, så det verkar liksom gå troll i det här.
Men jag tror att så här, vi kanske läser för snabbt, är det? Och inte går tillbaka och tolkar och det. Det är så här, våra hjärnor bara slår slint och sen är vi helt övertygade om att det ska vara på ett visst sätt.
Jag har ju också ett problem med maskerader eftersom jag tycker att det är det roligaste på jorden. Så när någon säger, liksom, när någon kan ge mig en association till begreppet maskerad, då har jag liksom redan, då sitter jag liksom längst fram i förarsätet. Liksom.
Då är du redan på kalaset. Ja, jag fattar.
Ja, exakt. Hur var det att komma tillbaka då? När du bara var liksom på den här blixtvisit i Stockholm och åka tillbaka till ön, tappade du perspektivet av vad som var hemma?
Jag var så inne på att vi bara skulle åka fram och tillbaka, men det var så, jag vet inte, vi har haft en väldigt bra sommar, jag och min karaslok. Väldigt.
Det är väl härligt.
Ja, förutom när ni var hos oss, när han blev lite sur där när vi hade spelat tennis och det, men jag är bestämt nu.
Du var inte sur, det var tur det.
Nej, jag var inte sur, men han har liksom skött sig helt exemplariskt. Det har gått väldigt smärtfritt den här sommaren. Dels tror jag att det handlar om att vi inte har haft vårt hus. Och han har inte känt någon press på att tömma bajstunnor eller liksom fixa med någonting och hit och dit. Utan alla har kunnat göra lite det de vill, liksom. Men sen har vi, när det inte blir någon så här stor friktion också, då har man också lite mer tid att vara gulliga mot varandra, förstår du?
Det liksom, precis, ja. behöver inte drama ta fokus.
Nej, för att säga vad man vill. Det blir också väldigt tydligt att så här, när man har ett drama, hur litet det än må vara, så tar det ganska lång tid att komma tillbaka. För vi var ju med då på tennisturnering, han och jag. Det var faktiskt han som anmälde. Och det var ju dagen efter vi hade varit på en annan ganska stor fest. Så vi var väl inte jättepigga och det gick väl inte jättebra. Och så var det spelet mot hans polare och hans mamma här på Djurgården. Och Mattias brukar ju liksom inte bli irriterad. Han brukar inte brusa upp. Men han är ju verkligen en gentleman både på paddelbanan och tennisbanan. Han tycker så här, spelar man mot tjejer eller äldre sådana som inte är lika bra som själv, då får man fan liksom inte bara så här gå all in och krascha festen typ. Och den här killen som vi spelar mot, han var ju så här, han bara körde på mig hela tiden. Så här, du vet, det hårdaste han kunde. Och Mattias blev så jävla förbannad. Han bara slog så jävla hårda på hans då 70-åriga mamma liksom hit och dit. Och sen blev jag ju förbannad för jag tyckte att han var dålig då. Så då, istället för att bråka så var jag bara så här, helt tyst, du vet. Så då pratade vi inte med varandra på 1,5 dygn. För han tycker så här, du kan liksom inte, för jag slog honom lite tidigare i sommaren också med ett paddelrack när han missade. Alltså jag klarar liksom inte av att tävla med honom. Det går över gränsen, jag blir liksom galen.
Och det är så märkligt, för att det här beteendet har jag aldrig sett med någon annan. Du kan bli sur på mig också, men inte liksom, du ska slå mig med ett rack.
Nej, men jag tycker så här, jag vill ju alltid vinna och gå all in. Och sen så när jag märker att han liksom ligger under sin förmåga, för att han tycker så här, men nu måste man vara schysst, nu är tjejer med lite, då blir jag ju rasande. Och ibland hjälper det och då vinner vi. Men den här gången så var han liksom, han var så sur på mig. Jag bara, men gud, han kommer lämna mig. Jag blev riktigt skitnödig. En hel dag typ. Jag bara säger, hej älskling. Ja, hej. Du vet när man känner sig, gud, nu tyckte han att nu är det över. Nu har jag liksom skitit i blåskåpet en gång för alla. Och jag skickar som sms och säger, förlåt, och det var dålig stil av mig. Jag ska aldrig mer klaga och så här, ja. Hiten och diten. Och jag hade också varit lite irriterad i bilen på vägen dit från festen. Så här, skulle börja bråka med honom om landställen hit och dit. Så att han var liksom inte nöjd. Och jag pratade med en kompis om det där. Som, hennes man var också likadan. Han sa, men nu räcker det. Du var aldrig nöjd. Det är bara så sur hela tiden. Så vi var båda så här, gick och köpte en varsin så sen buddhistisk bok. Och satt och läste så här, ja. Jag tror ändå att det finns en tendens med kvinnor så här under sommaren att det ska vara på ett visst sätt. Då blir det inte det, så blir vi missnöjda. Är det någonting du känner igen?
Ja, absolut. Det tycker jag. Att man är så här, man har så höga förväntningar på livet hela tiden. Så att så här, Och när man har så höga förväntningar på livet, då är man ju ganska säker på att man kan bli missnöjd. Alltså att det nästan är ett mönster man har skapat.
Jo, men jag känner ändå, när jag liksom såg det inifrån och ut, att säga, jag tycker att vi kommer, vi har pratat om det innan ju, att vi kvinnor ofta kommer undan med att bete oss som arslen, liksom, bara för att, rent historiskt, ja, hur har inte männen varit i alla tider?
Eller att... den här generationen männen har ju inte gjort någonting det de andra gamla männen har orsakat.
Nej, jag vet. De får liksom straffas för rent historiskt hundratals år tillbaka. Men den är ganska speciell, den här känslan, när man helt plötsligt känner så här, gud, man kanske inte ska ta allting för givet hela tiden. Och jag tror att efter ett tag i en relation så gör man det, och sen kanske någonting händer liknande, och så blir man så otroligt knäckt för att just att man har tagit allting för givet, att man kan bete sig lite hur fan som helst mot varandra, inte visa så mycket respekt, inte liksom visa så mycket ömhet och kärlek, men ändå att det är bara så här, nej, fan, det flyter väl på. Vem ska man annars vara ihop med ungefär? Jag fick mig faktiskt en tankeställare, och jag fortfarande
jättesnäll. Det är ett bråkmönster. Ja. I vårt bråkmönster är det alltid jag som har orsakat någonting, som är orsaken till varför vi bråkar.
Är det så också?
Oftast är det så här att jag blir irriterad på någonting som han har gjort. Alltså du vet, så jag blir irriterad på något som han har gjort, och så går liksom valsen, så har vi dansat vår lilla vals, sen är vi klara liksom. Men när det helt plötsligt är tvärtom, då kastas ju bråkmönstret det ju en maktbalans som blir jävligt förskjuten här. Då vet man ju inte riktigt hur man ska angripa det här liksom.
Nej, verkligen sant alltså.
För liksom att han skulle bli så här, jag gjorde en grej idag. Så jag, ibland går det lite fort för dig och mig och många andra kvinnor därtill. Jag skulle göra rent, vad heter det, den här cappuccino-maskinen. Och så ska jag tömma ut de här poletterna, och så bara gick jag till soporna, slängde den nedkastet, och sen så ska vi sätta på en ny kaffe. Och sen bara, men det fattas ju en del här i. Och då känner jag ju direkt att så här, jag har ju slängt den. Den ligger ju liksom på botten utav soptunnan. Alltså i sopnedkastet. Hur ska jag se det här? Och jag märker att han blir så jävla arg med. Och jag blir så rädd då.
Ah.
Alltså han blir ju inte arg. Han är ju en sån som surar hårt.
Jo, men
han suckar tungt och surar hårt. Mm. Och jag känner mig, när jag känner mig skyldig, då är jag som en,
flicka.
En usel hund. När jag som springer runt och liksom är svansen mellan benen och inte riktigt vet var jag kan kissa någonstans. Så, ja, men du vet liksom. Och ska jag buffa lite på honom med nosen, eller ska jag bara låta honom vara?
Han tröttnat på att jag gjorde det. Ja, men så här, tyckte han att så här, nu var det en gång för mycket liksom.
Men hade det varit han som hade gjort det, så vet jag exakt hur jag hade reagerat. För jag är så van i den rollen liksom.
Mm, jag fattar. Men det där är ju, finns ju en, vad heter den? Inte Kaczynski, jag kommer inte ihåg vad han heter, men en känd liksom terapeut som har gjort ett helt liksom system, en metod, att man går in och svarar på så här, vad är det nu, 120-150 frågor. Ja, men typ uttrycket fake it till you make it, att så här, i alla familjer och alla relationer hamnar man i det där julspåret, den här reprisen, man kan inte ta sig ur det. Och man, liksom, man vet inte längre vad som är rätt och riktigt. Och då kan man liksom med hjälp av hans metod då svara på de här frågorna, och sen så gå tillbaka till, alltså du programmerar om dig liksom. Precis när du ska hamna i det här igen, att nu är det som det alltid har varit. Då har du fått en metod av att ändra den du är, och just, alltså man väljer ut några saker. Man kan ju inte ändra på allt i hela sitt liv, men just det som då är nyckeln eller kärnan till att allting ofta blir fel. Liksom, att det ofta är så jävla invant mönster. Att så här, man såg det på schizofreni liksom patienter på 50- och 60-talet. Att det gick så bra med rehabilitering, och så kom deras familj kanske efter 3 månader. Och då inom loppet av så här 5 minuter så var de galnare än vad de någonsin har varit innan de ens kom till så kallade sinnessjukhuset. Liksom. Att man är så förprogrammerad och betingad i sina beteenden i relationer, att det kan så här, liksom, sätta en ur spår, att skapa sån jävla kaos så snabbt för att det är betingat och invant. Så jag håller på att läsa lite om det här. Att det tycker jag är så otroligt intressant, att så här, man kan faktiskt ändra sina gamla hjulspår enklare än vad man tror, tror jag. Men,
tänker att man måste ändå vara så pass reflekterande då, så att man så här förstår att man ens har ett hjulspår.
Ja,
jag läste
faktiskt
en ganska fin, de har ju de här frågorna då en gång i veckan i DN om föräldraskap. Att så här, en mamma som var väldigt orolig för att hennes man var väldigt arg liksom, och mycket strängare i sin uppfostran med barnen än vad hon var och bla bla bla, och hur skulle det här påverka barnen. Hon kände att hon tyckte det var jobbigt och svårt att prata med honom om det, för hon var rädd att hennes uppfostran var så fri och den var mycket sämre då för att den var så fri. Och alltså hon drog en ganska lång harang med olika jämförelser. Men det var ändå väldigt självreflekterande i hennes liksom resonemang. Och då skrev den här psykologen som finns på DN att så här, det, en person som har haft en trasig uppväxt eller liksom en trasig barndom eller en dålig relation, så länge den personen är självreflekterande och funderar över de här frågorna, då har man liksom gjort halva jobbet. Mm. Problemet är ju att det är väldigt många som inte tänker alls.
Mm.
Och det är där den stora faran ligger, att liksom traditionalismen och det som bara är, att det aldrig ifrågasätts. Så att så här, jag tror att bara att du reflekterar då, vad dit jag skulle komma, så men, tror jag att du har gjort en stor tjänst för dig själv.
Men jag tänker också, om jag ska ta det här bröllopet som en liten referens då till liksom tidens tand, som du pratade om, att man reflekterar, så var det ju också ett väldigt fint, alltså att liksom bevittna då att så här, ja men, olika familjer har kommit ihop. Klas exfru var där, föräldrar, döttrar, alltså så här, att när man anstränger sig för att sätta kärlek och liksom, vad ska jag säga, empati först och inte fastna i gamla hjulspår om att så här, ja men nu ska jag vara på ett visst sätt och jag tänker minsann inte och hitan och ditan, och man så här snörper ihop sitt hjärta, så tycker jag att det här var liksom ett väldigt fint bevis på vad en modern familj kan åstadkomma med så här öppet hjärta. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, men otroligt.
Ja, och jag kan tänka, jag tycker det är väldigt fint också. Jag vet, det här kanske blir väldigt privat. Men Martha, hon sa ju då i sitt tal till Klas att hon vill inte ha barn. Hon var så krånglig uppväxt, adopterad. Hon kände att hon, det var liksom, hon ville välja bort varandra för att hon själv tyckte att hon inte var tillräckligt hel än. Och han var så här, ja men, typ gav sig inte, utan så här, gav mig bara mer och mer kärlek och förklarade att det skulle gå så bra. Och vilken, så här, vilken befrielse att våga gå emot sina största rädslor. Och det var liksom väldigt fint att se att någon också var modig i kärlek. Jag kan ju tycka ibland att så här, ja men, ett bröllop, ja, alltså, jag tycker alla bröllop är jättefina, men ibland så kan jag känna att det blir... Att nu när man väl ändå gifter sig så får man väl vara liksom svulstig och ha stora ord och starka känslor. Ja. Och,
är det någon gång man ska vara pretentiös i livet, då är det fan.
Ja, men det är läskigt att vara pretentiös. Och jag tror människor idag, särskilt killar, liksom, tycker att det är, ja, men i den mittemellan generationen, att det blir svårt när man ska prata om känslor. Det märkte man lite i talen också, att man, så här, man ska skämta bort det lite hit och dit. Och det är så jävla fint när någon, eller Marta då, höll tal till Klas och bara höll sig till just så här, därför älskar jag dig, därför är det här fint. Inget så här kringelikrok eller skämta bort eller förringa, utan så här, största av allt är kärleken och det här är det största som hänt. Och det blev... Det blev väldigt fint också när någon ansträngde sig räkla mycket med en fest och med gäster och med mat och ja, men allting, så blir det... Jag känner mig väldigt inspirerad. Jag tänker så här, om jag nu ska gifta mig så blir det nog faktiskt inte en sån där smyga väg till Paris, utan då ska det för fasen vara så här stort och svulstigt och kärleksfullt och lång jävla klänning med släp och... Ja, jag tyckte det var...
Det har ju gått några vändor i det där tidigare, men vi ser alla fram emot
Ann Söderlunds
kommande bröllop. Det ska bli kul. Ja,
du vet ju också,
ja, den dagen det sker.
Du vet ju också,
jag vet om du är 83.
Det är du som är festfixen, 83. Du är 79. Nej, men det är vackert med kärlek som tas på allvar. Allting som tas på allvar tycker jag är häftigt.
Nej, jag tycker inte riktigt allt, men mycket. Mm. Framförallt tycker jag att kärlek får vara exakt hur pretentiösa de vill.
Och med de härliga orden från min Anitis så tackar vi för oss idag. Och nästa vecka är vi tillbaka. Och då så sitter jag och
nio. Ja, för det var vi inte idag alltså.
Jo, men då sitter jag och nio och fiser på Joels sida av sängen. Det är väl det jag ska säga.
Ja, gud vad härligt. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Längt.
Ja, längt på den. Ja, vi hörs hela tiden då. Puss och kram.
Ja, det gör vi.
Puss, hej, puss. Puss, puss. We'll be right back.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.